första fallet av coronavirus upptäckt i Sverige.
Det kommer idag nya siffror över antalet dödsfall kopplade till covid-19. Drygt 1200 personer har avlidit i Sverige.
Den totala siffran på fall som har rapporterats har nu gått över 2 miljoner.
Smittkurvor, dödssiffror och jakt på vaccin. Under 2 år fylldes nyheterna av coronapandemin. Men vad är det vi har varit med om?
Det slår en hur riktigt sorgligt, onödigt det här är.
Hur stod samhället pall?
Ja, det är en nationell skandal tycker jag. Att vi inte har skyddat våra äldre.
På vilket sätt har vårt land förändrats?
För jag oroar mig för den här apartheid-politiken som det här innebär.
Det ska vi titta på i det här avsnittet av P4 Story, virusvågen som ändrade allt. Jag heter Nadja Mattsson och det är Helene Palmqvist Novik som tar oss igenom den här tiden. Du är reporter på P4 Göteborg och har sedan början av 2020 rapporterat vecka efter vecka om pandemin, pratat med berörda och experter och besökt äldreboenden och sjukhus. Och det är genom dina ögon som vi ska göra den här tidsresan. Ta med oss till ögonblicket när du förstod allvaret i det här nya viruset.
Jag står i en korridor på 8:e våningen på Mölndals sjukhus. Det är juni 2020.
Det är jättesvårt att sätta på sig den här. Vad tror du?
Ja, det är omrannas huset.
Det är Linnea Davidsson, sjuksköterska på intermediärvårdsavdelningen IMA som hjälper mig. Ansiktsmasken måste sluta helt tätt, skyddskläderna prasslar och jag slår i visiret hela tiden och funderar på hur inspelningen kommer att låta.
Och jag känner redan nu att det här är en ganska jobbig utstyrsel och det framförallt är svårt att andas.
Vi kontrollerar de sista skyddsdetaljerna. Min bandspelare ligger försluten i en plastpåse. Vi går in genom slussen och öppnar dörren med varningsskylten på.
Ja, nu är vi på väg in här i smutsig zon då, som vi kallar det. Genom branddörrarna på avdelningen, inte patientområdet.
Vi är alltså i zonen. Det är en hel avdelning av svårt sjuka och smittsamma patienter. Och det är nu jag verkligen inser med vilken fruktansvärd kraft coronaviruset har slagit mot samhället.
Och när du kommer in i zonen, vad är det du möts av?
Ja, men det är alldeles lugnt. I hela korridoren så står det vagnar med sjukvårdsmaterial. För allt som behövs måste finnas inne i zonen. Inne på rummen ligger mycket medtagna patienter och flera av dem har varit nära döden. Och en del har efter flera veckor nyss kommit ur respiratorn och försöker liksom förstå vad de har varit med om.
Och det är då, under den första vågen, som så obegripligt många dör av det som vi då kallade det nya coronaviruset. Och det behövs sjukvårdspersonal.
Jag får kontakt med Sara Blymel. Hon är läkarstudent i Göteborg och en av många frivilliga i covidvården under den första vågen. Sara får jobba som undersköterska och ger oss rapporter från sina dagar i coronazonen.
När jag först gick in i zonen så tänkte jag att ja, men det här klarar jag. Liksom. Det verkar tufft, men de hade en maxregel på 2 timmar där inne och jag tyckte att det verkade lite snällt. Men efter 2 timmar så var man rejält sliten. Man har ju hela den munderingen på sig som gör kommunikationen väldigt, väldigt svår. Både i praktiken att liksom förmedla det man försöker säga så att den andra hör. Men också så att liksom kvaliteten på det man försöker säga kommer igenom. Och det kan bli väldigt, väldigt hektiskt där många behöver mycket samtidigt. Och det är många svårt sjuka patienter som behöver oss. Och då får man försöka liksom lyfta sig över ens personliga behov.
Ingen vet ju egentligen hur det här viruset beter sig och vad för behandling som fungerar. Och samtidigt så får ju inte sjukvårdspersonalen bli sjuk.
Det har varit väldigt mycket och när man har varit mitt uppe i det har det känts ja, häftigt och meningsfullt och intensivt. Men nu när natten kommer så hinner man faktiskt reflektera och liksom den tragiska verkligheten hinner liksom i kappen. Det slår en hur riktigt sorgligt det här och ja, onödigt det här är.
Det är sommar 2020 och smittspridningen går ner efter en vår med hårda rekommendationer om att bara samlas i små grupper och träffas utomhus. Det har blivit en vana att sprita händer och hålla avstånd. Men när midsommar nalkas finns ändå ett hopp att det snart ska få ett slut. Även om experter varnar för att det kan bli en andra våg under hösten. Många väntar på vaccinet och 70-plussarna lider av att inte få träffa andra. Och det är fortfarande besöksförbud på äldreboenden.
Men som sagt, smittspridningen går neråt. Det är färre covid-sjuka på sjukhusen och många vädrar morgonluft, inte minst inom kulturen, som fått stänga och ställa in. Och jag är på Folkteatern i Göteborg. Det ska bli premiär på Don Quixote. Visserligen inför en begränsad publik, men ändå. Det är nästan som ett kosläpp om våren där på scenen, där jag träffar skådespelaren Lena B. Nilsson.
Det ska bli väldigt roligt att göra det här nu. Även om det inte är full publik så är det ändå att det är på riktigt. Framförallt så är det ju väldigt kul att ha folk i salongen som tittar på vad vi gör. För det är ju grunden för teater på något sätt. Någon berättar något för några andra. Och det kommer vi att göra. Och det ska bli jättekul.
Besöksförbuden på äldreboenden tas bort den 1 oktober. Då kommer också kritiken kring hur äldreomsorgen fungerat. Varför så många dog på äldreboenden under den första vågen? Om bristen på skyddsutrustning och personal. Och det är svåra historier som kommer fram. En av dem du träffar då, Helene, Margareta.
Ja, det är ju en nationell skandal tycker jag. Att vi inte har skyddat våra äldre. Det är inte samma som att man ska dö för att man får covid-19 även om man är gammal.
Margareta Andersson är en av alla anhöriga. Hon förlorade sin mamma Naomi i covid-19 i den första vågen. Och jag sitter med en hög bunt papper framför mig på skrivbordet. Det är klagomål och anmälningar till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, från anhöriga och från vårdpersonal inom äldreomsorgen. Jag måste ta pauser under det här läsandet för jag kan knappt ta in all förtvivlan, ilska och sorg som slår emot mig. Margareta fick inte ta farväl av sin 91-åriga mamma. Mötet med henne när hon berättar om hjälplösheten när hon fick veta att mamman hade blivit sjuk men inte skulle få behandling. Det var ett av de tyngsta och sorgligaste jag haft.
Jag blev chockad och jag blev så otroligt ledsen och kände mig väldigt ensam. Jag försökte ifrågasätta och jag tror jag ringde upp igen. Och jag läste på lite vad palliativ vård var. Så att jag fick inte ihop det och jag var förtvivlad och jag fick inte träffa mamma. Just i dödsögonblicket tror jag att det kom av en ren tillfällighet en personal in till henne och han sa att han kände på sig att nu var det dags. Och då gick han in till henne och det är jag evigt tacksam för han höll henne i handen när hon dog. Och sen fick jag reda på det på telefon 20 minuter senare.
Hösten blir allt mörkare just när många trodde att det var över så kommer den andra vågen. Coronasmittan ökar igen och det blir hårda nya restriktioner och begränsningar både hemma och på krogen. Och så till mångas lättnad kommer vaccinet. Under julhelgen får de allra äldsta de första doserna. Men det lär dröja innan vaccinationerna når alla. Det är så 2020 slutar, det första pandemiåret. Och 2021 kommer med så mycket hopp om att det är nu som det ska bli ett år utan pandemi och restriktioner.
Talen ökar vecka för vecka nu. Med nya muterade virus, den brittiska varianten här, så är det nog på ett sätt en pandemi i pandemin.
Du lyssnar på P4 Story, virusvågen som ändrade allt. Reporter Helene Palmqvist Novik från P4 Göteborg har följt utvecklingen från start. Och i det här poddavsnittet tar hon oss i handen genom 2 år med coronapandemin.
Smittspridningen är hög i början av 2021. Jag sitter hemma och jobbar och räknar döda i Göteborg. Hur många som dött i covid-19. Och det gör jag genom att jämföra register, tabeller och kartor. Jag skriver ner allt för hand och det är så pilligt och kräver så mycket koncentration att jag måste vila ögonen ibland. Och så växer en alldeles ny skrämmande Göteborgskarta fram. För helt plötsligt så ser jag att kryssen är människor. Människor som dött av det nya coronaviruset. Och det är jättetydligt. Flest döda under det första pandemiåret finns i förortsområdena i nordöstra Göteborg. Och allra flest i Bergsjön. Var femte dödsfall i Bergsjön 2020 var en person som dött av den nya sjukdomen covid-19. Många av dem på äldreboenden som drabbades extra hårt av smittan.
Kunde du se någon förklaring till varför det såg ut så?
Ja, genom att granska officiell statistik var det lätt att se att många av Bergsjöborna jobbar inom just äldreomsorgen och andra vård- och serviceområden. Medelinkomsterna och medellivslängderna är låga, så både jobb, hälsa och ekonomi spelade säkert en stor roll här. Jonis Abdol som fikar på kaféet vid Rymdtorget i Bergsjön och diakon Eva Klarängen blir inte alls förvånade när de ser vad jag har fått fram.
Jag har varit på olika begravningar och ceremonier. Kompisernas mamma har gått bort och jag vet att moskén har arrangerat många begravningar. Så det här har varit väldigt hemskt grej faktiskt.
Jag hörde ju ambulansljudet hela tiden, flera gånger om dagen. Får man säga att ambulansen körde fram och tillbaka.
På min nya karta är det minst kryss i centrala Göteborg. En dryg halvtimmes färd med spårvagn från Bergsjön är både inkomster och medellivslängd en bra bit högre. Och många där har tjänstemannayrken och kan jobba hemifrån som myndigheterna vill. Johanna Norman är då i februari 2021 samordnare på en frivillig central på Stigberget.
Vi har ju hållit andan för vi har tänkt att här kommer det bli många som dör. Men det är inte en enda som vi har haft kontakt med eller anhöriga till dem som har avlidit av just corona. Jag tänker att folk bor själva. Man har hållit sig till isoleringen. Det tror jag faktiskt flest av dem jag träffar att det är det handlar om.
Och på ett café vid Stigbergstorget strax bredvid så sitter Peter Andersson.
Jag vet inte om den här stadsdelen har många som har möjlighet att kunna jobba hemifrån. Och det skulle ju också kunna vara en förklaring.
Under hela coronapandemin så fick ju smittskyddsläkarna en viktig roll för restriktioner och rekommendationer. Hur var deras reaktioner på de här siffrorna?
Jag visar siffrorna att förorten och då Bergsjön drabbats värst med var femte dödsfall i covid-19 2020 för Leif Dotevall som är biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Det har då gått ett år sedan pandemin slog till och han ser flera orsaker som ligger bakom skillnaderna mellan stadsdelarna.
Det behövdes att identifieras ännu tydligare att smittspridningen sker snabbare ju tätare man bor, ju tätare man reser, desto mer serviceyrken man har. Hur stor del detta har varit, det vet vi inte alls, men det finns skäl att anta att det har varit en del av smittspridningen faktiskt som drabbade de här delarna av Göteborg i tidigt skede.
Vilka åtgärder kunde man ha gjort?
Det är svårt att säga. Dels så fanns det ju brist på provtagning i början. Sen fanns ju också en tveksamhet. Hur mycket kan man stänga ner? En åtgärd som man skulle kunna tänka på det är att man ökar kollektivtrafiken i de områden som är drabbade och det görs nu. En annat område det är att behövde särskilda resurser just på de äldreboenden som är drabbade.
Borde man inte ha gjort det för länge sedan?
Man borde alltid ha gjort allt av det här för länge sedan.
Det är nu mars 2021. Den andra vågen hinner knappt avta förrän den tredje vågen avlöser och det med ännu större kraft. Smittspridningen rusar. Och samtidigt som sjukhusen fylls med ännu fler covid-sjuka så har manifestationerna mot restriktionerna börjat. Röster höjs för att pandemin är en bluff och att vaccinet är fejk eller farligt.
Orken börjar ta slut hos sjukvårdspersonalen. Det är då jag träffar Ida Hagström som är anestesisjuksköterska. Och hon är så trött efter ett år med covid-sjuka patienter.
När det började så gick man in med en liten yes, nu ska vi ta hand om de här patienterna. Det är en ny sjukdom, vi får lära oss nya
behandlingsmetoder. Man pushade varandra, man pratade glatt och det har mer och mer blivit en ja, nu hämtar vi sista styrkan för att gå in igen. Man börjar bli trött. Man ser inte samma gnista i ögonen på sina kollegor längre, utan nu är personalen trött. Man kan känna en irritation i att framförallt när man ser de här motståndsdemonstrationerna som finns i att viruset inte skulle finnas. Och, det är helt ofattbart med tanke på vad vi ser i vardagen. Och då känner man sig en liten hopplöshet i vi måste nå ut med att det här är på riktigt. Det är inget påhitt utan man kan bli riktigt, riktigt sjuk av detta.
Under den våren strulade med vaccinleveranserna. Det rapporteras om allvarliga biverkningar och vaccinbokningssystemen i bland annat Västra Götaland klarar inte det stora trycket och sågas för att vara extremt krångligt. Sen blir det tvärtom. Det finns doser men färre vill vaccinera sig. Och i augusti samma år är du i Angereds centrum, förorten några kilometer från Bergsjön och en dryg halvtimme med spårvagn från centrala Göteborg.
Ja, för Angeredsborna är sämst i landet på att vaccinera sig mot covid-19, så regionen satsar på vaccinationskampanj. Fartun och Sara som passar på att vaccinera sig vet att motståndet är stort. Många rykten sprids på sociala medier.
Jag hoppas att de förstår nu att de anställer fler som kan komma ut och förklara vad betyder det här vaccinet.
Jo, men man tror att man ska bli sjuk av vaccinet istället och att det ska nå in och ändra ditt DNA. Men det är sånt som har skrivits mycket på internet och det har nått ut till många, tror jag.
Hösten 2021. Restriktionerna kommer och går och det börjar bli svårt att hålla reda på vad som egentligen gäller. Många är nu vaccinerade och tredje dosen är på gång. Vaccinpass börjar användas, men det hinner knappt bli verklighet förrän vi lär oss namnet på vad som känns som den 51:e coronavirusvarianten, omikron. PCR-testandet spräcker all kapacitet och restriktionerna blir ännu tuffare och tonläget höjs med demonstrationer och med protester.
Ja, när ovaccinerade och vaccinerade får olika restriktioner tryter tålamodet. En av dem som fått nog är Andreas Shadian. Han är inte emot vaccin, säger han, men har valt att inte vaccinera sig mot covid-19. Andreas Shadian är mycket kritisk till att ovaccinerade stoppas genom krav på vaccinationsbevis.
Ja, så det är ett hot. Det är våra folkvalda som står och säger detta. Så att leva under sånt hot, det är 1,5 miljoner människor i Sverige som lever med det dagligen nu. Det är ju ganska jobbigt.
Men visste du inte från början här att ditt val skulle ge konsekvenser att inte ta det vaccinet?
Inte dessa konsekvenser. Det tror jag faktiskt inte skulle hända i Sverige med att vi har en grundlag som man tänker skulle gälla. Och vi har FNs mänskliga rättigheter och vi har medborgerliga rättigheter som tillkommer alla utan diskriminering. Så att det tror jag inte, nej.
Och han är inte ensam om den här oron. Maj-Britt och Eva är två av tusentals göteborgare som deltar i manifestationer mot restriktionerna.
För jag oroar mig för den här apartheid-politiken som det här innebär.
Det är för att jag står upp för friheten.
När det är tidig vår 2022 har vi levt 2 år med coronapandemin och allt vad den har inneburit. Och trots att det här året börjar med nya rekordnivåer där det verkar som att alla kan bli smittade, vaccinerade eller inte, så blir få allvarligt sjuka. Den 9 februari tas restriktionerna bort. De hjälper ju inte längre. Och kurvan vänder neråt. Den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Helene, du som journalist har ju ägnat större delen av de här 2 åren åt coronaviruset. Hur tänker du nu? Kan vi andas ut?
Det återstår att se. Coronaviruset kommer att alltid finnas kvar, men i vilken variant, det vet vi inte. Inte heller hur sjuka vi kan bli. Men att det kommer nya pandemier med nya virus, det är de allra flesta insatta överens om. Om det finns något positivt så är det ju att läkarvetenskapen tagit enorma kliv. Idag vet forskare och sjukvård så otroligt mycket mer än för 2 år sedan. Samtidigt så blottade ju pandemin flera brister och skillnader i samhället och har gjort oss mycket mer krismedvetna.
Har du själv förändrats på något sätt?
Ja, på flera sätt. I början så var det ju rädslan för vad som egentligen var på väg att hända och sen någon slags vana vid att tillvaron kan förändras på ett ögonblick. Det har varit många tunga stunder men också en hel del hopp. Och ett av de starkaste möten var ju när jag i början av pandemin var på Mölndals sjukhus och gick in i coronazonen. Jag träffade Per-Johan Carlsén som mot alla odds överlevt. Och vi har träffats flera gånger efter det och jag har följt hans långa väg tillbaka. Den nu 69-årige Per-Johan som är helt återställd njuter verkligen av livet.
Man har väl lärt sig att vem som helst faktiskt kan bli drabbad om man kan bli drabbad hårt. Och som sagt var jag oerhört tacksam att jag överlevde.
Du sa här tidigare att du värderar livet på ett annat sätt och mer idag. Mm. Värderar du döden på ett annat sätt?
Ja, tidigare så var jag väl inte, jag var inte rädd för att dö, men jag ville inte göra det. Jag är inte rädd för att dö nu. Det kan ju inte bli värre än det var då. Faktiskt.
När det här spelas in är det i slutet av mars 2022 och vi går fortfarande bredvid en pandemi som härjat i samhället i 2 år. Hur länge den kommer vara påtagligt nära det vet vi ju inte nu. Mycket har återgått till det normala men samtidigt har allt förändrats för väldigt många. Inte minst för de som lever vidare när deras anhöriga och vänner dog i ett helt nytt virus. Och dödssiffran från Socialstyrelsen visar hittills drygt 16 000 döda i covid-19 i Sverige i mars 2022. Du har hört P4 Story, virusvågen som ändrade allt. Med mig Nadja Mattsson och med P4 Göteborgs reporter Helene Palmqvist Novik som sedan början av 2020 rapporterat vecka efter vecka om pandemin. Fler poddar hittar du i appen Sveriges Radio Play eller där poddar finns.